Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Jag tror att framtidens vinnare är de som lyssnar idag. Eller de som lyssnar imorgon. Det händer någonting i relationer. Mellan oss. Det byggs en tillit när vi lyssnar. Och jag får till. När jag lyssnar så får jag också tillgång till fler perspektiv.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok. Och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken. Och idag sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Konsten att lyssna. Vägen till större tillit och bättre relationer. Innan jag presenterar författaren så ska jag nämna det också att ni får gärna kika in på Instagram. Där brukar jag lägga ut lite extra material. Mitt emot mig Annika Tilléus. Välkommen.
Tack.
I vanlig ordning så brukar jag låta författaren presentera sig till att börja med innan vi ska prata om ämnet.
Jag är föreläsare, coach, leder rätt mycket processer och författare då till den här boken. Jag har ett förflutet inom näringslivet i väldigt många år. Jag var på H&M i 16 år, lyssnade på kunder runt om i världen, både kunder och medarbetare. Och hade ett fantastiskt roligt jobb. Men för några år sedan så kände jag att jag hade nog blivit lite för bekväm.
Mm.
Och det var dags för mig att göra något nytt. Jobba mer med människor. Och dela med mig av det jag hade samlat på mig.
Och du säger lyssnade på kunder. Hur kom liksom lyssnandet in i bilden där? Lite mer exakt.
Jag gjorde mycket fokusgrupper. Diskussionsgrupper där man bjöd in kunder, satt och lyssnade på dem, ställde frågor då jag ledde samtal och lärde mig den hårda vägen att inte styra samtalet utan att vara öppen för det som dök upp och att skapa en miljö där alla fick komma till tals och där olika uppfattningar var välkomna.
I ditt jobb där, för du är inne lite grann på jobbet i boken och så här, men upptäckte du lyssnandet just, hur har din liksom erfarenhet av det aktiva lyssnandet sett ut?
Jag har nog alltid varit en reflekterande och lyssnande person. Men det var väl först när jag ställde mig och tittade i backspegeln. Vad är det jag har gjort de här åren? Bland annat på H&M. Och när har jag kommit till min rätt? Och vad är det jag har att dela med mig av? Och då såg jag mer i backspegeln att det är faktiskt den röda tråden som är lyssnandet. Och det är det jag har utvecklat och kommit människor nära genom under de här åren.
Har du någon hisspitch? Vad brukar du säga att boken handlar om?
Den handlar om att det finns så stora vinster. Vågar till och med lova att världen blir lite bättre om alla blev lite bättre på att lyssna. Både på sig själva och på varann.
Men vi kan väl börja med det här med liksom vikten av att lyssna och beskriva det. De flesta säger väl mer eller mindre sådär, men jag lyssnar vad folk säger och sådär. Men ändå är väl folk ganska olika i det. Hur skiljer det sig egentligen?
Men jag tänker mig att det är som en skala där vi i ena ändan inte lyssnar överhuvudtaget. Då hör vi inte ens vad någon säger. Till att vi i andra ändan lyssnar riktigt, riktigt bra. Så att vi kan nästan terapeutiskt hjälpa en annan människa. Och däremellan, den skalan är ju jättestor.
Mm.
Och jag tror att vi alla har olika register och kanske olika dagar där vi har olika mycket åt det ena och det andra hållet på skalan. Men ju längre, ju större, ju mer vi kan komma till ett riktigt bra lyssnande oftare, så är vi ju till nytta för våra medborgare, till våra människor runt omkring. Och också att vi faktiskt, det är inte bara någonting man ger till andra att vara där och lyssna, utan det är ju faktiskt någonting man får tillbaks när man lyssnar. Det händer ju någonting.
Det är just den där skalan som du har i boken, eller som du skrev nu också, om man tänker sig ytterligheterna, så rör man sig ju lite där i, från stund till stund under dagen eller vad man nu gör i olika möten och sådär. Det är helt omöjligt att vara 100% fokuserad hela tiden såklart. Men min erfarenhet är att man ändå kan bli bättre på det där.
Jag tror att vi alla kan ta steg för att bli bättre på att lyssna. Och det finns ju ett, där man pratar om ett inre lyssnande, när man har kommit från att inte ha lyssnat alls till att börja lyssna. Men där man hela tiden knyter tillbaka till sig själv och lägger in sina egna och börjar känna en massa saker. Just när du berättar det så börjar jag tänka på det här och det. Det måste jag genast delge dig. Jag måste också berätta att men där har jag också varit. Eller jag har ju varit med om något liknande. Kanske till och med något värre. Och då blir det ju också att den personen kanske tar över samtalet. Och det tror jag att vi flesta av oss har varit med om. Och det känns inte riktigt skönt.
Har du några sådana, om man för att få lite grepp om lite olika liksom, personlighetstyper eller exempel på. Vad finns det för några olika... Eller, någonting som liksom bygger upp det på?
Ja, men det är väl ofta den här. Jag vet vid ett tillfälle när jag berättade om när min man hade varit förband till imperiet.
Mm.
Och jag var jättestolt. Jag är fortfarande väldigt, väldigt stolt över min man. och då så säger den här kvinnan som jag pratar med att och min man, han har spelat i band tillsammans med någon svensk världsartist. Och då blev det så här, jaha, men vänta, tävlade vi vems man som hade gjort mest nu?
Plockar upp ämnet och drömmer till med något eget. Liksom,
ja. Nu var det ju inget djupt samtal på det viset där det behövdes. Men det var ändå det här att, hur förhåller vi oss till varandra? Låter jag dig vara i ljuset? Eller måste jag ha ljuset på mig?
Mm. Ett annat ganska vanligt beteende, det är väl att om du pratar så sitter jag och tänker på någonting annat jag ska berätta sen.
Det är ju jättevanligt. Och då är vi ju inte riktigt närvarande. Då är vi ju i oss själva och inte i den andra personens berättelse eller i den andra personens sfär. Och jag tror att vi kan lära oss att vila i det. Det finns en jättekraft och det finns faktiskt någonting väldigt skönt i att luta sig tillbaka och inte behöva tillföra till samtalet just då heller.
Det är ganska lätt om man ser till den skalan att då är man inte riktigt på den här lyssnarsidan helt. Om jag sitter och fnular samtidigt på att jag ska berätta något roligare eller spännande sen.
Eller ställa en smart fråga.
Ja, nej, men precis. Ja, men det har jag faktiskt ibland tänkt på när jag är med. När jag varit med i någon podd själv, att den som intervjuar fråga något och sen så märker man att den börjar tänka på något annat, så hör den inte vad jag säger. Så.
Hur känns det då?
Nej, det är mer att jag märker det. Ja, jag vet inte hur det känns riktigt, men att just att jag kunde ta på det, den känslan. Men det är ju liksom en muskel, det är ju också någonting som man kan jobba upp.
Mm. Och som man behöver träna på hela tiden. Det är inte så att man en gång har blivit en bra lyssnare och sen alltid är det, utan jag ser det lite grann som färskvara.
Och du har en galge också som du kallar det.
Ja.
Lite grann som du sen jobbar kring och så i boken. Kan du inte beskriva den lite?
Mm. När jag började titta och prata om och lyssna så tänkte jag att det måste ju finnas hur mycket bra modeller som helst som beskriver det här. Vad är det som händer i oss och vad händer runt omkring? Men jag hittade ingenting. Jag blev rätt ställd och så tänkte jag först att ja, men jag gör en, vad tycker jag är de viktigaste delarna? Och då såg jag att men det behöver finnas en balans mellan att lyssna och att bli lyssnad på. Och sen så såg jag att en tredjedel, det är ju att vi behöver lyssna på oss själva. Dels för att det blir lättare att lyssna på andra, men också att vi blir trygga och tydliga som personer när vi lyssnar på oss själva. Och först blev det då en triangel. Men sen så plötsligt en dag så insåg jag att ja, men jag har ju jobbat med mode hela mitt liv. Och en triangel är ju väldigt, väldigt vanligt och kanske lite tråkigt.
Mm.
Och då blev det en galge som har, ja, basen kan man ju säga i formen av en triangel. Med de här två benen eller stagen. Och sen, eller staget som går mellan de två benen där man kan hänga sina byxor. Och den delen ger styrkan, det är den som handlar om att lyssna på sig själv. Och jag tänker att det finns så otroligt många människor som inte lyssnar på sig själva. Och då tappar galgen lite grann i styrka. Och det är till och med som när man hänger upp en riktigt tung vinterjacka. Då vill du inte ha en sån här tunn plastgalge som bara har ett stag åt varje håll. Eller ett ben åt varje håll. Utan du vill ha en galge som är lite starkare, som har ett tydligt stag. För det är den som ger styrkan. Mm. Så jag har hängt upp min jacka många gånger på en galge som har bara knakat och tappat det helt.
Så det är lite symboliskt då för det, om det inte om något saknas. Men det här med att lyssna på dig själv då, om vi börjar med det, den här nedre delen. Vad menar du med det?
Jag menar att vi måste veta vilka vi är, vart vi ska och varför vi vill göra saker. Och när vi lyssnar på oss själva så har vi så mycket lättare att få de här grejerna på plats. Och samhället är så snabbt många gånger idag. Och vi erbjuds distraktioner precis hela tiden. Och att då ta sig tiden att stilla sig och att verkligen lyssna på sig själv, det är väldigt få som gör. Men det händer någonting när vi gör det. Och det är inte bara, det handlar inte om att vara egoistisk, utan det handlar om att också vara till nytta för andra.
Men skiljer det sig inte lite också, för jag tänkte just konsten att, alltså att lyssna, själva lyssnandet i sig är ju ett nyckelområde. Men sen just att lyssna på sig själv, det angränsar också mer till egna mål och sådana saker. Alltså lite mer personliga. Vad är liksom sambandet mellan att vara en bra lyssnare och att lyssna på sig själv?
Mm. Jag har väl lite grann mött två olika läger. Dels de som säger att när jag lyssnar på mig själv så får jag så mycket lättare att lyssna på andra. Och sen ett annat som säger att jag är jättebra på att lyssna på andra, men jag glömmer många gånger att lyssna på mig själv.
Alltså, sina egna behov och man glömmer bort sig själv.
Ja.
Och varför måste man vara bra på det då för att kunna lyssna på andra?
Ja, i det här fallet så hävdar de ju att de är bra på att lyssna på andra.
Mm.
Fast de inte, att de glömmer bort sig själva. Så att där är det väl många som tycker att det inte är ett problem. Men då kanske det är snarare så att de inte blir lyssnade på. Det kanske är problemet av andra heller. Utan att deras roll är så tydligt att lyssna på andra. Att andra inte riktigt lyssnar på dem. Och de lyssnar inte på sig själva.
Tänker du mest inom på jobb och inom organisationer eller privat?
Jag tänker både och. Och jag tänker på de här sidorna på galgen. Där den ena står för att lyssna på andra och den andra står för att bli lyssnad på. Att vi behöver ha balans mellan de två. Att vi inte hela tiden kan tippa åt ena hållet och vara en som ständigt lyssnar utan att aldrig bli lyssnad på. Så att vi behöver ha relationer och grupper som ger oss utrymme att vara, att växeldra och att ha balans i vår galge.
Det är ju, vi lever ju någonstans i ett samhälle där det också är lite mer att liksom synas och höras. Att vara extrovert och så vidare. Det är ju sådana drag som lyfts fram som positiva.
Ja, tittar man på vad forskning säger om vad som händer i grupper för att skapa team som är tillitsfulla och högpresterande tillsammans, så nämns det ofta att team som fungerar riktigt, riktigt bra tillsammans, där lyssnar man på varandra och man visar att man lyssnar och alla får komma till tals. Och det tror jag är en nyckelfaktor, att vi faktiskt ser till att vi lyssnar på varann. Inte bara de som brukar prata på ett möte, utan att vi bjuder in att även de som kanske sitter lite mer tysta, att de får en arena att också säga det de har på hjärtat. För de har rätt mycket, och många gånger sitter de tysta och sparar lite grann och håller det för sig själva. Och så har vi de som pratar väldigt mycket och vill dela med sig hela tiden. Och kanske till och med upprepa det som den personen bredvid alldeles nyss sa.
Mm.
För att man gillar att höra sig själv prata.
Du är ute en del och pratar om lyssnande väl?
Ja.
Vad är vanliga liksom reaktioner och vad säger folk om ämnet, det som du pratar om?
Jag tror att den vanligaste reaktionen är: det här har jag inte tänkt på, men oj vad självklart det är när du säger det.
Och vad är det för något då?
Ja, att överhuvudtaget, oj, det ligger en kraft i att lyssna. Mm. Jag har inte tänkt på det. Eller att jag kan, jag träffade en vän för ett tag sedan som satt och pratade över en lunch om att hennes man ständigt kom med lösningar när hon berättade någonting. Och hon var rätt trött på det. Och då frågade jag henne, men har du bett honom om att bara lyssna utan att komma med råd? Och hon blev helt ställd och bara, nej men, nej det har jag inte gjort. Och plötsligt såg hon, ja men jag har ju också, jag kan ju lite grann frigöra honom från att han behöver komma med råd. Om jag ber honom att, ja men lyssna bara utan att komma med råd. Så hon hade inte sett sin egen del i det. Och det tror jag är en rätt vanlig så här, ja just det. Jag kan ju faktiskt börja prata om vad jag förväntar mig, hur jag vill bli lyssnad på.
Finns det några fler sådana saker som du tar upp där du får liksom reaktioner eller vad folk tycker och tänker just om lyssnandet?
Ja, det är ju många som får det här just när man pratar om det inre lyssnandet, att jag brukar avbryta och jag brukar också vilja dela med mig. Och ofta blir det en diskussion om att i vissa lägen så är det helt, står man på en AV så är det klart att jag har också varit i Berlin. Det är klart att jag kan dela det.
Mm.
Men när samtalet blir lite djupare, att man faktiskt ger den andra en plats utan att man själv
talar över.
Precis.
Som jag gjorde nu nästan.
Nej, ja, eller hjälpte till.
Ja, precis.
Ja.
Om du skulle berätta att du var i Berlin till exempel förra helgen och du är på väg, istället för att jag säger men där har jag också varit där, så kan jag ju fråga lite mer, vad gjorde ni där och var det något speciellt som var extra kul och sådär. Till exempel, att man kan ju göra på lite olika sätt. Men det där tycker jag är spännande som du sa, att du får reaktioner kring att lyssnandet är en kraft och hur viktigt det är. Det är egentligen helt otroligt att inte alla tänker på det.
Mm. Och att vi inte pratar om det. Vi pratar om hur vi ska sända och hur vi ska nå ut. Men inte att vi når in. Och vad som händer emellan oss. Hur snabbt man kan möta en annan människa när man lyssnar.
Mm. Ja, och samtal. Vi pratade lite snabbt om det innan vi skulle spela in det här med samtal. Jag tycker det är väldigt spännande med samtal, för det ligger ju tätt samman med lyssnande.
Ja, för mig så är ju samtal otroligt viktiga. Det är då någonting händer, och ofta är det då jag får chans att komma, där mina egna tankar klarnar eller jag får tag i något nytt. Och jag bollar in något en andra, i det här fallet du kommer med en fråga som jag kanske inte har ställt mig. Och så plötsligt, ja men vänta. Och så utvecklar man någonting tillsammans.
Mm.
Och det tycker jag är fantastiskt när det sker.
Mm.
Och man känner att båda lyssnar och båda vill bidra. Mm. Då blir det ett samtal som är på riktigt.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen,
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Men det här med, du kanske också känner några personer som mest pratar, tar mycket airtime och är inte så bra på att lyssna. Hur kan man hantera, om det är privat, om det är personer man ändå bryr sig om och sådär. Hur kan man hantera det? Det kan ju vara jobbigt.
Ja, det kan vara jättejobbigt. Men det är väl som med all feedback, att känna att vill jag ta den här tiden att ge dig feedbacken, för jag vill dig väl och jag vill att vår relation ska utvecklas. Med det med mig så är det mycket lättare att säga att vet du, jag känner mig inte riktigt lyssnad i vår relation. Jag behöver känna att jag också får komma till tals. Och det skulle jag kunna göra genom att få prata färdigt. Och förhoppningsvis kan man då uttrycka det så att den andra inte blir sårad.
Ja, precis. För nu sa du inte att man behöver inte säga att hallå, du är dålig på att lyssna. Utan snarare att jag behöver känna att jag blir lyssnad på. Mm. Huvudsak kunna ge feedback till dem i sådana situationer eller till andra personer. Mm. Har du gjort det? Eller det har du säkert gjort, men känner du igen den situationen just privat och så med sådana personer?
Ja, och när man också har stått i möten nu, när man ska få exempelvis när man hamnar i digitalt möte, man hamnar i breakout room och man ska fördela tiden, man är 4 stycken, man har 4 minuter och så börjar någon säga, ja men jag pratar mycket så jag börjar. Och så ser man riktigt det här komma. Okej, 4 minuter senare så kanske han fortfarande pratar. Och då är det väldigt enkelt att säga, ja, men vill du ha hjälp? Jag kan hjälpa dig att hålla koll på tiden. Mm. För då har jag ju flaggat för att, ja men jag säger till om 60 sekunder. Då är din tid slut. Men att ha bidragit med hjälp istället för att, ja men herregud, eller att sitta tyst och bara, ja nu går det 4 minuter och där sitter han och pratar. Att faktiskt ta ett ansvar för att jag kan hjälpa dig och hålla koll på tiden åt dig.
Mm.
Så behöver inte det heller bli ett påhopp.
Det här med att vara, lyssna på, för att jag tror att det också kan finnas en, ibland kan jag i alla fall, jag har snappat upp det, att det finns en uppfattning sådär, men om man bara lyssnar så här, då får man ingenting sagt själv. Och det är ju som du sa, det är viktigt att vi lyssnar på också. För det är ju, det är kanske nackdelen då om man är en bra lyssnare, att man ofta hamnar i den rollen. För att man också tycker att det är kul och liksom road. Det kan ju bli en obalans där.
Mm.
I alla möjliga sammanhang.
Ja, och för mig tror jag att jag hamnar gärna där. Jag tycker om det. Men jag vill också bli lyssnad på. Och jag tror att det är därför jag älskar att stå på scen och föreläsa. Då har jag sändningstid.
Ja, just det.
Men det var en som hörde av sig efteråt och sa det att det var så häftigt att se, för det var som om du lyssnade samtidigt som du pratade.
Mm.
Och det, kändes jättefint att få höra.
Precis. Ja, för även i de situationerna, jag vet själv när jag undervisar för att man kan lyssna och man kan snappa upp saker. Man är inte bara där för att liksom låta heller. Det är ju lyssnandet också ett verktyg i de situationerna så att säga.
Verkligen, och skapa i stunden att vara verkligen närvarande där.
Mm. Men den andra grejen då, för då kan jag tänka mig att du också har varit med om då att du kanske blir då, när du kanske inte jobbar eller privat eller när man träffar folk, att man blir den här som blir det övervägande lyssnande. Känner du igen det?
Ja.
Och om man känner igen sig i det, hur kan man tänka då?
Ja, men en sak som är viktig när man pratar, nu handlar det inte om den som inte kommer till tals, men att sålla sin information, att själv begränsa flödet. Och vissa människor är ju så här, jag pratar jättemycket och jag beskriver i detalj. Ja, men han kom in och han hade bruna strumpor och så förklarar man utförligt allting. Och det jag behöver veta är att det kom in en man och han sa det här. Så att hjälpa människor att begränsa sitt ordflöde många gånger. Sen är det ju också den här att prata, för att vara den som inte pratar så mycket, att våga komma till tals, att vilja komma till tals. Ibland kan det vara jättejobbigt att höja sin röst och säga hej, jag vill också komma till tals. Men då behöver vi också som grupp hjälpas åt att se till, och hur vill jag bli inbjuden? För många av dem som sitter tysta, de vill väl inte ha den där frågan liksom, ja, och vad tycker du? Eller nu har du 2 minuter på dig. För nu har vi 2 minuter runt bordet här. Och då kanske det är ett inspel som ska komma i en annan form, på ett annat sätt för den personen. Men att vi behöver se till, ja, men hur skulle du ställa dig mot de här förslagen? Att bjuda in alla deltagare i ett möte.
Mm.
Så lite olika beroende på vem av de här man är. Men jag tror ju på att gruppen, att det finns en styrka i att gruppen hjälper varann. Och får man ett gemensamt vokabulär eller ett gemensamt språk om att lyssna, så kan man också lyfta det och ge feedback på hur var det och vad händer när vi verkligen gör det.
Sen finns det väl det där ja, lite olika sådana beteenden på den där skalan som vi nämnde också, just att man, ja, men lyssnar du verkligen nu eller tänker man på annat eller gör annat samtidigt och så vidare och så vidare. Så att det finns ju lite varianter på det.
Mm. Och ska vi ta ett steg på den här skalan mot ett betydligt bättre lyssnande, så pratar man ju ofta om ett aktivt lyssnande. Där man är närvarande i mötet. Där det inte är saker som händer runt omkring som stör. Och där man är nyfiken, där man inte dömer den man pratar med. Och där man inte heller fastnar i att tolka saker utifrån mig själv. Mm. För det gör vi ju väldigt, väldigt ofta.
Kan du ge exempel på det?
Mm. Jag har ju varit ute rätt mycket runt om i världen för att lyssna på kunder på olika ställen. Och då har det ju blivit otroligt tydligt med vilka svenska glasögon jag kommer med när jag tittar på saker och ting. Bland annat var jag vid Seoul vid ett tillfälle och skulle ha fokusgrupper där vi hade bjudit in kunder. Nu var det inte vi själva som genomförde de här, utan det var ju lokal personal. Så jag sitter bakom en spegelvägg, en glasruta med lurar och en simultantolk för att lyssna och titta. Och jag hade landat i Seoul kvällen innan och var första gången jag var i Korea, i Sydkorea. Och det slogs av att det var så enkelt, det var så tillgängligt, folk var vänliga. Ja, lite grann som hemma fast borta. Och hade jag bara besökt Seoul med de ögonen, så hade jag nog kommit hem och tyckt att ja, men det var lite som hemma. Väldigt enkelt och lättillgängligt och kändes västerländskt. Och sen sitter vi i det här rummet med tolken i våra öron och så hör vi hur den här som leder samtalet säger hej och välkomna hit. Jättekul att ni är här. Börja med att presentera er. Säg vad ni heter och vad ni jobbar med, och gärna något lite mer personligt. Och den första tjejen eller kvinnan tar upp som personligt att ja, jag är väldigt blyg och min hobby är att gå på diet. Och alla applåderar.
Okay.
Och så går man till nästa kvinna som säger vad hon heter, vad hon jobbar med. Och så säger hon, jag är introvert och igår gjorde jag slut med min pojkvän.
Ja.
Och så applåderar hela gänget igen. Och då slogs jag verkligen av att, oj, det här hade inte jag sett. Jag hade inte ställt de här frågorna, jag hade inte förstått att vi ändå har stora skillnader i det här fallet. Vad man berättar om sig själv. Vad är personligt, vad är privat? Där det var stora skillnader mellan hur de förhöll sig. Och vad som hade hänt i motsvarande grupp i Sverige.
Mm.
Jag hade inte fått de svaren på hemmaplan.
Mm. Och just din poäng där. Det är just det här med att man försöker ta av sig glasögonen. Och lyssna in istället för att ha svaren för sig själv innan då.
Ja.
Vad tjänar man på det? Att sträva dit.
Jag tror att det händer rätt mycket när inte jag klär på dig mina egna förutfattade meningar. Antingen om dig som en superschysst person eller som en person som har åsikter som är väldigt långt ifrån, som jag vill ta avstånd ifrån. Då har jag ju satt dig i en tydlig kontext och talat om hur du är för mig själv. Om jag istället är nyfiken på dig och öppen för, ja men hur tycker du? Då får ju du chans att visa en mycket, mycket större del av dig själv. Och jag tar emot den delen på ett helt annat sätt än vad jag skulle göra om jag tolkar allting utifrån vad har jag på mig för glasögon.
Mm.
När jag ser. Känner du igen dig själv?
Ja, verkligen, verkligen. Som exempel, jag försöker ta bort glasögon som handlar om genus eller ålder eller, och sådär. Så att jag håller på och har jobbat med det själv.
Mm.
Men det kräver ju liksom medvetenhet kring att man, annars så blir det automatiska sådana tankar.
Mm.
Vad skulle du säga till, om man skulle som... Jag vet inte om vi pratar så mycket om det innan, men liksom hur till, om man ska sälja in liksom lyssnandet, för du är själv en person som har haft liksom läggning för lyssnande och haft med i det mycket. Det finns ju många som du sa att de blir lite förvånade över verktyget, men som inte är så bra lyssnare. Hur kan man sälja in det? Vad får man liksom ut av att lägga energi och utveckla den sidan av sig själv?
Mm. Jag tror att framtidens vinnare är de som lyssnar idag. Eller de som lyssnar imorgon. Det händer någonting i relationer mellan oss. Det byggs en tillit när vi lyssnar. Och jag får till, när jag lyssnar så får jag också tillgång till fler perspektiv. Jag tycker det är så spännande att ställa sig bredvid en annan person och försöka se hur världen ser ut därifrån. Och jag tycker att det ökar också toleransen. Det får mig att förstå mycket mer. Och att bli nyfiken på andra människor. Vad är det som har gett det här? Och är det kanske till och med så att den som tycker någonting helt annat egentligen drivs vi av samma sak och vill se samma förändring? Och mycket idag är ju otroligt polariserat. Det är vitt eller det är svart och... Man ställer sig här och man hatar dem som står på andra sidan och man talar om det med väldigt hög röst, men man är inte beredd att lyssna eller se vad är det som har hänt och varför tänker de så.
Så att man liksom lär sig mer och får nya perspektiv, att det förgyller.
Ja, och jag tror att där finns också lösningarna för hur vi kan samverka i framtiden.
Det är en del som du pratar om som jag tycker, men vi har varit inne lite på det, men det där med att sätta gränser med integritet och hur kan man liksom tänka, vad har det med lyssnandet att göra?
Ja, men ibland kan det nog vara så att man lyssnar och är så duktig på att lyssna att den andra personen ibland går över en gräns och berättar saker som jag inte är beredd att lyssna på. Dels kan det vara något som är väldigt, väldigt personligt. och där jag kanske inte är rätt person att hantera det här, då kan det vara viktigt att sätta en gräns. Det här är kanske någon som är proffs. Det här är kanske en terapeut som behöver hjälpa dig med det här. Och säga att jag kan inte lyssna längre. Om det är någon som mår otroligt dåligt eller det skulle vara någonting sånt. Men sen finns det ju någon som ibland berättar saker och har en världsbild som är helt frammande från min. Och där jag kanske har lyssnat så bra att den här personen får uppfattning att vi är av samma uppfattning. Och då kan det också vara viktigt att säga att nej, nu vill inte jag lyssna längre. Jag följer inte med dig dit du är på väg. Både för att poängtera för den personen att nu slutar jag lyssna. Men också att säga till sig själv att jag behöver inte följa med. Jag slutar lyssna här. Så att det handlar inte om att lyssna på precis vad som helst.
Nej, och det är ju att lyssna till sig själv då, sina värderingar.
Ja, det är det.
Just det, för att man, är du en bra lyssnare, det är kanske lätt att bli någon så här slaskink. Där du, jag kommer här så ska jag, nu äntligen
precis,
någon som kan
två
lyssna.
Timmar öser ut all.
Ja, precis. Ja. Just att kunna sätta de gränserna och inte behöva vara det den jämt.
Ja. Och att också när man får ett förtroende, att man förvaltar det. Att man inte sitter och tänker, åh, det där kan jag använda i eget syfte.
Nej, just det.
Utan att...
Du tänker, ja just det, du nämnde det med någon chef som var bra lyssnare men som kanske liksom kan, man kan använda det då inom jobbet eller inom den organisationen. Men det här med att ställa frågor som är som nycklar. Vad säger du om det? Hur kan man tänka där?
Jag tänker att ibland så har en person som man lyssnar på fastnat i sina tankar. Och då kan rätt fråga vara det som får den personen vidare. Och istället för att jag ger ett svar så ställer jag en fråga för att du ska hitta ditt eget svar. Och det kanske inte är en fråga som behövs utan det kanske är flera frågor. Men man kan leka lite grann med frågorna. Och att frågorna inte ska vara för att jag ska framstå som smart. Eller att jag behöver förstå utan för att du ska komma vidare. Och för att lite grann lossna i det där som har fastnat i dina tankar.
Har du några exempel på?
Ja men bara att ställa en fråga som, ja men om du hade vetat vad du skulle göra, vad skulle du göra då? Eller vem hade kunnat lösa ditt problem? Och många är ju så här omedelbara. Ja men det är den personen hade kunnat lösa mitt problem. Ja vad hade den personen gjort? Vad hade det varit för första den personen hade gjort då? Och ibland så får man ju faktiskt tillgång till ett svar. I det lite lekfulla. När man försöker tänka ur en annan persons situation. Eller bara vågar vila i att vara tyst. För många gånger så händer det ju någonting i den där tystnaden också.
Mm. Men något särskilda sammanhang du är inriktad på. Tänker du jobb då?
Jag tänker både och. Den där tystnaden leker jag med rätt ofta och vågar vila i. Och jag tycker många gånger att det kan hända stora saker i tystnaden.
Mm.
När man har kommit förbi att det är lite obekvämt. För många är ju så här att det skaver lite med en tystnad. Mm. Och ibland kan det ju vara att någon till och med pratar för att fylla ut tystnaden. Men där kan det också hända någonting.
Jag tyckte det var kul det där som du sa med just när du har varit ute och pratat om det här, alltså vad du har fått för reaktioner. Du brukar hålla en del workshop och övningar och sådär. Jag tänkte om det är något spännande. Jag tyckte det var så kul det du sa med att reaktionerna har varit kring ämnet och så. Vad är det, om det finns några sådana så här som du upplever som vanliga utmaningar eller vanliga reaktioner eller kring ämnet när du har pratat om det?
Mm. Jag tror att när man pratar exempelvis på en ledarskapskurs och kommer in på ämnet lyssna så är det många som säger att ja, men det är det viktigaste hos en chef. Jag har haft många chefer som har varit bra och det gemensamma mellan dem det har alltid varit att de har varit bra på att lyssna. Och där brukar det också hända någonting att oj, ja, så är det ju. Men hur är jag på att lyssna och hur lär man sig att lyssna? Och det blir också många gånger så här, jaha, just det. Jag har inte tänkt på det här som ett verktyg.
Mm.
Att det är någonting som jag kan utveckla och som kan vara till nytta för mig i mitt ledarskap. Så det är en sån sak som jag många gånger möter. Mycket som händer i grupperna när man pratar kommunikation och pratar om att lyssna.
Hur blir man egentligen bättre på att lyssna? Alltså då menar jag då att lyssna på andra.
Jag tror att medvetenheten är ett första jätteviktigt steg. Att försöka. Att ha en nyfikenhet. Att verkligen försöka och inte döma utan vara öppen för det den andra säger. Att det är så lätt att hamna i en, men det där skulle jag aldrig ha gjort. Det där var ju jättekonstigt. Att försöka förstå. Mm. Och acceptera att det här är en annan person. Det här är en person som gör på ett annat sätt. Det behöver inte vara rätt eller fel.
Och sen måste jag öva på det också. Rent praktiskt.
Ja, och vara snäll mot sig själv medan man övar.
Ja.
Att inte bara, nej det gick inget bra. Jag gör aldrig det mer.
Nu pratar jag istället.
Ja.
Nej men det är precis, men det, man måste ju bara tänka på det just det praktiska, man måste ju faktiskt öva.
Ja.
Och medvetenheten gör ju också om man då som kommer fram till de insikterna då, och att det är viktigt och att det är faktiskt intressant, då får man ju också en anledning, tänker jag, att man vill det om man förstår att det är bra.
Mm.
Om man lyssnar på det här och vill ställa en fråga till dig, hur kan man göra då?
Då kan man kontakta mig, annika@annikatelius.com, så svarar jag. På min hemsida www.annikatelius.com finns också mer information.
Tack för att du var med.
Tack för att jag fick komma hit.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowl and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowl and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.